Ja, Gud, vi ärar och upphöjer ditt namn. Vi tillber dig, Gud, för det finns ingen som är som du. Ingen är som du, Gud. Värdigt är ditt namn, heligt är ditt namn, Gud. Tack, Herre. Gud, tack för att du är här mitt ibland oss. Tack, helige Ande, att du rör vid våra hjärtan idag. Att du formar oss till din avbild allt mer, Gud. Och vi välkomnar dig, Gud. Låt din vilja få ske i våra liv, Herre, i den här stunden. Tack, Herre. Tack, Jesus. Och Gud, jag vill också tacka dig, Gud, för den här församlingen och för det du lägger på deras hjärta, Herre. Tack för deras hjärta, för ungdomar. Att de står i tro för den unga generationen, Herre. Och jag vill välsigna det, Jesus. Och vi välsignar det inte bara till ungdomsmöten här utan ungdomsväckelse. Att ungdomar i den här trakten på den här platsen ska få se dig, få se din härlighet. Få bli mötta av din kärlek och få bli förvandlade. Ja, Jesus. Tackar dig för att det är din vilja och det är ditt hjärta. I Jesu namn. Det är så gott att få vara här igen tillsammans med er. Ja, det är så gott att få vara tillsammans med er igen. Det är alltid en sån glädje att få vara här. Vissa av er har fått träffa flera gånger innan. Andra får jag träffa för första gången idag. Men ni har fått en liten introduktion i alla fall till vem jag är och vad jag brinner för och var jag bor. Och idag är det midfastosöndagen. Söndagen mitt i fastan. Och är det inte ofta som vi befinner oss mitt i? Mitt i livet. Mitt i ett projekt. Mitt i arbetet. Jag är mitt i en utbildning. Vi är mitt mellan att Jesus kom och att han kommer tillbaka. Vi är mitt i en resa. Och jag upplever att Gud säger till oss mitt i den här resan att inte ge upp, att vänta på Herren och att han ger oss bröd i öknen. Att inte ge upp. Det är det vi kanske frestas att göra när vi är mitt i något. För att det är så långt till slutet. Men Paulus, han skriver så här i första Filipperbrevet, vers 3-6. Jag tackar dig, min Gud, var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla, gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet från första dagen ända tills nu. De är mitt i arbetet. Och då skriver Paulus att jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Jesu Kristi dag. Ni som var med från början, ni som står mitt i arbetet. Paulus, han hoppas inte att det ska fullbordas. Han säger inte, kanske kommer Gud göra sitt verk färdigt. Kanske kommer Gud hålla det han lovat. Kanske, nej. Han säger, jag är övertygad. För honom finns det inget tvivel. För att han vet vem Gud är. Han vet att Gud är en sån som gör färdigt det han påbörjar. Han avslutar det han har påbörjat. Och han har påbörjat ett gott verk hos filipperna, men han har också påbörjat ett gott verk bland oss. Vi är mitt i hans goda verk och han kommer fullborda det. I första Korintherbrevet kapitel 9 så beskriver Paulus denna resa som ett lopp. Första Korintherbrevet 9, vers 24-26. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Men vi för att vinna en segerkrans som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Och också idag har jag med mig lite prylar, för det hjälper mig i alla fall. Här, boxas inte i tomma luften. Vi är på väg någonstans, vi har ett mål i sikte. Min lillebror, han lärde sig att cykla på västkusten. Vi åkte på semester dit precis efter hans 4-årsdag. Det var vingligt i början, men han tog sig fram. Det var tydligt att han cyklade dit han tittade. Tittade han dit, så cyklade han dit. Tittade han dit, då cyklade han dit. Grusvägen till stranden hade brännässlor på båda sidorna. Vi ropade till Hampus när han vinglade fram mot stranden. Akta dig för brännässlorna! Men när han skulle titta på vilka brännässlor han skulle akta sig för, så fick han se dem på väldigt nära håll. Han tappade fokus på vart han skulle. Han tittade och fäste blicken på det han var rädd för istället för på målet. I Hebreerbrevet 12:2 så står det: fäst dina ögon på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Vad fäster vi blicken på? Vart är vi på väg? Precis som i inledningen så är det målet som hjälper oss med riktningen. Hur lever vi nu för att förbereda dit vi är på väg? Hur står vi fasta nu i förberedelse för det som kommer? Paulus förklarar för Efesierna i Efesierbrevet 6, 13-14. Ta därför på hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Låt oss stå kvar. Låt oss inte ge upp och tappa hoppet. Ibland på vår resa möter vi motgång. Vi möter svårigheter, eller det känns som att ingenting händer av det vi längtar efter att se. Det vi drömmer om. Men låt oss stå fasta och inte tappa hoppet. För Paulus, han är övertygad om det goda verkets slut. Gud, han kommer fullborda det som han har påbörjat i ditt liv, i mitt liv och på den här platsen. Låt oss alltså stå fasta och inte ge upp. I Bibeln talas det mycket om väntan på Gud. Men den här väntan är inte passiv. När jag väntar i telefonkö, då ringer jag på telefonen och sen så har jag den lite i bakgrunden medan jag gör andra saker. Jag väntar inte aktivt, jag väntar passivt och sysslar med annat så länge. Men när det i Bibeln pratas om att vänta på Herren, är det mer som en jägare som är ute på jakt och väntar på sitt pass. Han väntar aktivt på att ett villebråd ska dyka upp. Den som väntar är redo när det händer. Exempel på detta är i Matteus 25. Då berättar Jesus liknelsen om de 10 jungfrurna. 5 var visa och hade olja för hela väntan. De väntade redo. Alltid var de redo. Och sen var det 5 som tänkte att vi kan sova så länge och så kan vi ta det där med oljan sen. Här har vi en oljelampa. Väntar vi förberedda? Hur väntar vi på det vi längtar efter? Och vad är det du väntar på? Vad är målet? Vi hade en fantastisk vision i församlingen. Vad är det vi ser fram emot? Vad är det vi står i tro för? Hur lever vi nu så att vi är redo för det som kommer? Detta handlar inte bara om att vänta på Jesu ankomst. Det gör det också. Men det handlar om hur lever vi redo i våra liv? Hur förvaltar jag mitt liv idag så att det är redo för imorgon? En familj med yngre barn, sådär 5-7 år, skulle flytta från den skotska landsbygden till USA. De skulle bli amerikaner. Men hur skulle föräldrarna hjälpa sina barn med den här enorma omställningen? Att byta land, att byta miljö, att byta kultur. De tog båten. Istället för att resan, som med flyg, tar en dag, så satte de sig på en båt. En stor båt som tog dem över Atlanten. Då fick barnen en chans att både vinka hej då till Skottland när de lämnade och var redo för USA när de såg skyskraporna torna upp sig i horisonten. Ibland behöver vi en förberedelsetid. Ibland behöver vi en resa som gör oss redo för det nya som kommer. Vi hoppar gärna över den väntan. Vi vill gärna att allt ska hända nu. Men då missar vi vikten av förberedelsen. Jag tror att det finns en poäng med att en kvinna är gravid med ett barn i 40 veckor innan det föds. Hon behöver en förberedelseperiod. För det är en gigantisk omställning. Ibland tror jag att den blivande mamman önskar att väntan inte vore så lång. Men det är likväl en viktig tid. Att få se hur det är något inom henne som växer, en person som hon får lära känna. Ibland fantiserar jag hur jag ska bli som mamma. Jag vill vara väldigt närvarande och inte hela tiden titta på telefonen. Och jag vill att mina barn ska äta god och nyttig mat och sådär. Men hur förbereder jag för den tiden? Jo, jag lever det redan nu. Redan nu kan jag få växa i att vara närvarande med människor runt omkring mig. Redan nu så kan jag få leva ut det liv som jag längtar efter sen. Det är redan nu, men ännu inte. Och så är det också med Guds rike. Guds rike är redan nu. Jesus gick på jorden och sa: Guds rike är här. Omvänd er. Guds rike är nära. Min godhet, min kärlek manifesteras redan nu. Och samtidigt så ser vi oss om i världen och noterar att ännu inte är Guds rike, Guds vilja överallt. Vi är i mitten. Vi är i en väntan. Psalmisten i psalm 27 säger: jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren. Precis som psalmisten så är, precis som Paulus, så är psalmisten alldeles övertygad om att det kommer ett gott slut. Jag är viss om att få se Herrens godhet. Han är övertygad om att Guds godhet kommer i full kraft. Och tills dess, under resan, så talar han till sin själ och säger: hoppas på Herren. Var stark, var frimodig. Vänta på Herren. Vi får uppmuntra oss till frimodighet. Och i den här väntan, i den här öknen, så ger han oss sitt bröd. En väntan kan ofta upplevas som en öken. En lång period utan frukt eller utan vatten. Och när Jesus frestades i öknen så utmanades hans syn på identitet. Vem är du? För i början av alla frågor som han fick från djävulen så var det: om du är Guds son. Om det är så som Gud sa precis när du döptes av Johannes. Att du är hans älskade son, hans utvalde. Om det är så, gör det här. Om du är Guds son, gör det här. Om du är Guds son, gör det där. I öknen så utmanas vår identitet. Vem tror du att Gud är när du väntar? Vem tror du att du är när du väntar? Är du Guds älskade barn? Vi kan frestas att ge upp på den platsen. Att försöka ta en genväg. Men resan formar oss. När vi får stå där i öknen och säga: ja, mitt liv eller min situation kanske inte helt pekar på det. Det upplevs som en öken. Men jag tror fortfarande att Gud är god. Jag tror fortfarande att han är min far. Jag håller fortfarande fast vid de löftena som han har gett mig. Då formas vi till att bli mer lika honom. Vi förvandlas i öknen. Genvägen hjälper inte. Det är den långa resan som ger frukt. I Matteus 7, vers 19-11, så frågar Jesus: vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Så god är vår far. Så god är vår far att han ger oss bröd i öknen. Precis som Israel fick manna under hela ökenresan uppehåller Gud oss med sitt ord i öknen. Han ger oss ny kraft. Han är livets bröd. I Johannes 6 står det: Jesus sa till dem: jag säger er sanningen. Var det inte Mose som gav er brödet från himlen? Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: Herre, ge oss alltid av det brödet. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jesus är livets bröd. Brödet som ger oss styrka att fortsätta vandringen. Att inte ge upp. Brödet, ordet, livets bröd. När vi äter det får vi ny kraft, nytt liv. För att sanningen om vilka vi är byggs starkare i oss. Sanningen om vem han är förankras i oss när vi äter hans bröd. När vi ber: ge oss idag vårt dagliga bröd, ber vi inte bara att han ska ge oss mat för dagen, utan också styrka för det vi står i dagen. Han möter oss med ny nåd varje morgon. Han möter oss med ny kraft för varje dag. Elia låg utmattad under en ginstbuske i öknen. I första kungaboken 19 har han precis varit uppe på berget med alla Baalsprofeterna och byggt ett altare. Och Gud kom ner med eld och bekräftade för hela Israel att det är bara Gud som är Gud. Men drottningen Isabel är fortfarande inte nöjd. Hon skickar meddelande till Elia och säger att precis som alla mina Baalsprofeter dödades, så ska jag också döda dig. Och Elia blir fruktansvärt rädd och springer och gömmer sig i öknen. Han kände sig ensamast i världen och han var redo att ge upp. Men Gud mötte honom i öknen. Han sa, stig upp och ät, annars blir vägen för lång för dig. Stig upp och ät, annars blir vägen för lång för dig. Ät mitt bröd och drick mitt vin. Kom till mig så ska du inte hungra. Elia, han åt och han gick i 40 dagar i sträck till berget Horeb där han fick möta Gud. Och jag tror att vi kan alla känna igen oss på den platsen. Ibland så upplever vi en längre tid av torka eller en lång resa. Att det är en lång resa kvar till målet. Men Gud säger, stig upp och ät. Låt oss äta av honom. Låt oss fästa våra ögon, vår blick på honom. Låt oss få ny kraft av honom, han som är livgivaren. Tack Gud. Tack Gud för att du ser vad vi är just nu, Herre. Du ser våra drömmar, du ser våra visioner, du ser vår resa. Gud, du ser vad vi längtar efter. Och vi är här på platsen mitt i. Mellan löftet och uppfyllandet av löftet, Gud. Mellan början och slutet, Herre. Och på den här platsen kommer vi till dig och vi säger, Gud, vi behöver din styrka. Vi kan inte göra detta i egen kraft. Men vi tackar dig Gud att du har lovat att fullborda verket. Oavsett hur det ser ut just nu Herre, så har du en kapacitet att fullborda det du gör. Så Herre, därför så vill vi stå och vi vill säga vi ger inte upp. Vi står kvar Herre. Vi väntar på Herren. Och Herre, tack för att i denna väntan, på denna platsen Gud, där vi är mitt i, så lovar du att ge oss av dig själv. Och vi tackar dig för att du är den som uppehåller våra liv. Att du ger oss näring, att du ger oss kraft. Att du ger oss sanningen som får oss att fortsätta. Gud, tack för styrka Herre till den här församlingen i deras resa. Tack för att du ger glädje och kraft att fortsätta springa efter målet. Att inte boxas i tomma luften utan att få fästa ögonen på dig Herre, på din vision och på det du ger. Gud, tack för visdom i hur man ska förvalta idag, förvalta den här tiden. För att förbereda för det som kommer, Herre. Gud, tack också igen för ungdomsarbetet, Herre. Det förvaltandet som församlingen går in i. Ett förberedande för flera ungdomar, för flera av den nya generationen som ska få lära känna dig. Och Herre, vi tackar dig för tro och vi tackar dig för kraft i det arbetet. Att du ger dem kraft. Även när det är litet. Gud, vi välsignar ditt namn. Jesus, tack för att du är vår styrka och att du är vår lovsång. I Jesu namn. Amen.